Som dere har sett av programmet, er det Filippenserbrevet vi skal være samlet om i disse timene. Det vil si en del av det. Det lar seg ikke gjøre å gå gjennom tilnærmelsesvis alt på så kort tid. Før vi gjør noe mer, samler vi vårt sinn og våre tanker igjen i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds levende sønn, du som selv er det evige ord, vi takker deg fordi du har gitt oss ditt ord, og fordi du selv møter oss personlig gjennom dette ditt ord. Herre, nå ber jeg om at det må gå inn i vårt hjertes innerste. Herre, la ditt ord trenge inn i vårt innerste vesen. At du får være der, og du får gjøre og fullføre din gjerning i oss og gjennom oss, Herre, til vi står for deg frelste på din dag. Jeg ber at du gir meg alt her jeg står. Men se, jeg trenger det, Jesus. At du gir meg ord, at du leder mine tanker, at du er med meg, ikke minst, Herre, når jeg skal lese ditt ord. Så er dette lagt frem for deg fra først til sist, i ditt navn. Amen. Vi skal nå lese det første kapitlet i Filippenserbrevet. I Jesu navn. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige Kristus Jesus som er i Filippi, til like med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere og fred fra Gud og vår Herre Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte jeg kommer eder i hu, i det jeg alltid når jeg ber, gjør min bønn for eder alle med glede, på grunn av eder samfunn med meg i arbeidet for evangeliet fra den første dag inntil nu. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Like som det jo er rimelig for meg å tenke således om eder alle, eftersom jeg bærer eder i mitt hjerte, både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, siden i alle har del med meg i nåden. For Gud er mitt vidne, hvorledes jeg lenges efter eder alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at etter kjærlighet ennå må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at I må kunne dømme om de forskjellige ting, så I kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære. Og lov. Jeg vil at de skal vite, brødre, at det jeg har opplevd heller har tjent til evangeliets fremme, så at det er blitt vittelig for hele livvakten og alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg er i lenker, og så at de fleste av brødrene i Herren har fattet tiltro til mine lenker, og derved enn mer har fått mot til å ta livet og døden en vinning. Men dersom det å leve kjødet gir meg frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men står rådvill mellom de to ting, i det jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre. Men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld. Og da jeg er fullt viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet, og være hos eder alle til eders fremgang og glede i troen, for at eders ros må bli rik i Kristus Jesus ved meg, når jeg kommer til eder igjen. Bare før eders liv således som verdig for Kristi evangelium, for at jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller er fraværende, må få høre om eder, at de står fast i en ånd, så jeg med en sjel kjemper sammen for troen på evangeliet, og ikke noen ting lar det skremme motstanderne. Det er for dem et varsel om undergang, men om eders frelse, og det fra Gud. For eder ble det unt for Kristi skyld, ikke bare å tro på ham, men å gå lide for hans skyld, i det I har den samme strid som I så på meg, og nu hører om meg. Forløpig får vi stanse der, det var det første kapitlet. Hvem det Paulus skriver til her? Og hva det dreier seg om med denne menigheten I Filippi? Det kan være verdt å si et par ord om det før vi går inn på noe mer. Vi leser om det apostlenes gjerninger I kapittel 16, den siste delen av kapitlet. Paulus kom til Filippi. Han hadde et syn, og det som går forut for det skal jeg ikke komme inn på. Men han kom altså til Filippi, og han gikk der hvor jødene pleide å samle seg til Guds tjeneste, og han begynte å tale til de kvinner som var samlet der. Og så var det en som Herren opplot hjertet på, forteller Paulus. Det var Lydia, en purpurkremerske. Hun tok imot Guds ord, og hun ble frelst, og hun ble døpt med hele sitt hus. Så ba hun Paulus å komme og bo hos henne. Det gjorde han. Paulus og Silas. De kom der, og de bodde hos henne. Så dro de stadig ned til det sted hvor jødene samles, og der forkynte Paulus evangeliet, og stadig fler hørte, og de ble frelst og kom til troen. Så var det en spådomskvinne som begynte å følge til Paulus en dag. Paulus og Silas. Det var en kvinne som var til stor inntekt for dem som eide henne. Hun hadde som sagt en spådomsånd, og det ble utnyttet økonomisk. Hun kom etter dem og sa at dere Herrens tjenere, dere, som forkynner veien til frelse. Og dette hadde gjentatt seg noen dager, så sier Paulus til henne, I Jesu navn byr jeg deg du og noen å fare ut av henne. Og det skjedde. Og så ble spådomsånden borte. Da mistet disse sin inntekt som eide henne, og det kunne de ikke tåle. De anklaget Paulus og Silas. De slepte den for byens høvrighet. De ble anklaget uten lov og dom. De ble kastet I fengsel som noen farlige folk. Og det ble sagt til fangevokterne at han måtte ta særlig godt vare på disse fangene her. Så han kastet dem I det innerste fengsel og satte føttene deres I stokken, står det. Og da ved midnattstimen, da holdt de bønn, og Paulus og Silas sang Gud lovsanger der I tempelet. Da ble det et voldsomt jordskjelv. Det førte til at fengselsdørene spratt opp, og lenkene løstes, boltene falt ut, vet dere. Og fangevokten dro sverd og ville drepe seg. Men Paulus ropte til han, gjør det ikke noe, sa han. Ropte med høy røst, står det. Vi her alle sammen. Så var han om lys, og så førte han Paulus og Silas utenfor fengselet. Og så spør han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Og hele ditt hus, svarte Paulus. Og han kom til troen på Jesus. Han ble døpt med hele sitt hus. Så kom det bud fra byens ledende menn at de skulle frigi Paulus og Silas. Men da svarte Paulus, nei, vi kastet I fengsel uten lov og dom. Och vi är romerska borgare. La dem komma själv och föra oss ut. Då blev de ängstliga, disse som hade kastat dem i fängsel. För det var ingen spök att kasta en romersk borgare i fängsel utan lov av dem, liksom de hade gjort. Och de kom och gav dem goda ord och förde dem ut. Och så efter att de hade förmant bröderna då, så drog de vidare, står det. Det har en viss betydning för det som vi ser senare. Och inte det som, inte minst det sista som vi läste här. Ja, det sista verset läste jag visst inte förresten. Gjorde jag det? Nej. Det gjorde jag inte. Är det blev ont för Kristi skyld, inte bara att tro på ham men att lida för hans skyld, så kommer vi vidare. I det, I har den samma trängsel som I så på mig. Och nu hör av mig. Det sista verset tog jag inte med det. Det ska jag vara med. De så den trängsel som Paulus och Silas hade då de blev tatt till fange och kastet I fängsel. Och nu, då Paulus skrev brevet, då satt han I fängsel I Rom. Han väntet på utgången av sin sak. Det kommer tydligt fram också det vi sedan ska läsa I kapitel 2. Det är alltså Paulus och Timoteus som samman skriver detta brevet. Det är Paulus då som egentligen skriver det. Paulus och Timoteus, så står det Kristi Jesu tjänare. Det kunde vara värt att sagt lite om det ordet. På grundtexten står det egentligen Kristi Jesu träller. Det är ett ord för tjänare också. Det kommer fram här till lika med tillsynsmän och menighetstjänare, står det. Det var jag tala om tjänare, ordet diakon brukt. Diakonoi, menighetstjänare. Det ordet kan inte brukas om ett människas gudsförhåll. Ordet diakon kan inte brukas om den tjänst en kristen gör för Gud. Det är ett ord som passar I vår tjänste och för medkristna. Och så för världsliga människor när Gud brukar oss till att tjäna världsliga människor. Där kan vi bruka ordet diakon. Där kan vi bruka ordet tjäner. Men märk det, kära vänner, att ordet tjäner kan vi inte bruka överfor Gud. Nu är det översatt med det. Jag vet inte varför. Men det är fel. Jesu Kristi träller. Och vad betyder det? Det betyder Jesu Kristi egendom. Det betyder att vi är köpt av Kristus. Att vi ägs av Kristus som hans personliga egendom. Och att vi därmed Guds egen personliga egendom på en särskilt måte. Det kan inte brukas som världsliga människor. För en sida sett kan vi ju se att hela mänskligheten tillhör Gud. För det Gud är skaper och människan är skapt av Gud. Men detta att vara Jesu Kristi tjänare eller träll, det kan bara brukas om de människor som är förlöst av Jesus vid förlösningen I Kristi blod och som har fått syndernas förlåtelse efter hans nådes rikdom. Det är väldigt viktigt att vara klar över. Det var inte många träller I alltiden som hade goda herrar. De flesta hade allt annat än goda herrar. Men de som hade goda herrar, de plejde att skryta dem. Min herre är större än din, kunde en se. Min herre är rikare än din. Min herre är mäktigare än din. Det var ära att ha en rik herre, en mäktig herre, och vara hans egendom. Det är ett svagt bilde. Det är en rikdom att vara Guds egendom. Detta att jag tillhör Gud. Och det nya testamentet talar mycket om det. Det är förresten också det gamla testamentet. Det står att Gud har satt sitt insegel på oss. Det finner du både i Efeserbrev och Kolossenserbrev med speciell uttryck. Gud har satt sitt insegel på oss. Och vi har fått en helig ånd till pant, står det. Det var pant, det är förresten fel översatt. Där skulle stå håndpengar. Och pant och håndpengar är inte egentligen detsamma. Men då brukar vi stick ordet håndpengar så mycket på norsk. Arabu heter det på grundtexten. Det är egentligen ett hebraisk lånord som brukas i det grekiska språk. Gud har satt sitt insegel på oss. Gud har stämplat oss som sin egendom med den heliga ånd som vi har fått. Ska du sända ett värdibrev, då vet du det må försäljas. Hvis du sätter ditt segel på det värdibrevet, då är du garantist för innehållet. Du är ansvarig för att brevet innehåller det som står utanpå. Hvis postverket sätter ett post verkets segel på det, så är postverket ansvarig för att innehållet är där. Skönner du bilden? Gud har satt sitt insegel på oss. Gud är ansvarig för oss. Jag är Jesu egendom. Jag tillhör Jesus. Är du klar över att detta är samtidigt den starkaste kallsbevissthet en kristen kan ha? Jag är Guds egendom. Jag tillhör inte mig själv. Mitt liv, det är Guds. Det är något så stort, något så ufattligt och något så rikt. Det är slik aposteln presenterar sig och introducerar sig i sina brev. Jesu Kristi träll. Jesu Kristi tjänare är det översatt. Men du skönner att när vi översätter med tjänare, så kommer ju inte detta fram. En tjänare är inte hans egendom som han är i tjänst hos. Men det är träll. Jag är Guds egendom. Det är Jesus som är i mig. Det säger de, och det är som slike de skriver detta brevet, och det är till alla de heliga i Kristus Jesus. Alla som är i Kristus tillhör Gud, nämligen de är heliga. Når det helig brukes av människor betyder det att vara i samfund med Gud. Det betyder inte att vara invid till Gud, som någon säger. Det är när det brukas som ting det. Men ordet helig brukas som ting, så betyder det avsondet från världslig och invid till Guds bruk. När det brukas som människor, så betyder det att de är i samfund med Gud. Vid Jesus Kristus. Jag har inte tid att upphålla mig så länge med alla dessa ting. Det kunde vara så mycket att säga om det. Men det är alltså skrevet till slike som är i Kristus Jesus, som nu bor i Filippi, och som aposteln, som du skönner, står ett ganska särskilt förhåll till. På grund av det som inte minst på grund av det som vi läste i apostelns gärningar i kapitel 16. Och han skriver till dem som där är menighetsförståndare, menighetens ledare, och till dem som är menighetens tjänare, till diakonerna, de som har sina särliga värv inom menigheten. Och så kommer ett hilsönske, som inte är något önske, men i verkligheten är en realitet. Det betyder att lägga Guds namn på folket i det gamla testamentet. Nåde vare med eder och fred från Gud, vår fader. Och det är en hebraism det uttrycket, och där det betyder egentligen genom, ved den här Jesus Kristus. Nåden och freden från Gud är nämligen förmedlad till oss genom Jesus Kristus. Den som läser detta, han mottar denna nåden och denna freden från Gud i dessa orden. Ved Jesus, genom Jesus Kristus. Det är inte någon dålig begynnelse på ett brev. Slik begynner aposteln de flesta av sina brev. Så tackar han Gud för läsarna. Det gör han i alla brev, undantagen ett. Där är brev som är skrevet till kristna, och det är stora moralska utglidningar bland dem, för exempel Korintiemenigheten. Och så dem tackar han Gud för. Men han tackar Gud för deras tro på Jesus. Han tackar Gud för att det inte manglar någon nådegave. Ända om det är många ting och är rättesätt i menigheten. Men det är en menighet som han inte tackar Gud för. Det är Galatermenigheten. Den var moralsk, uklanderlig. Den står väldigt högt etiskt sett. Men det är en menighet som nästan är frafallen. För där var lovgärningen snäckat sig in. Judaismen. Det ser också nu. Denna menigheten i Filippi tackar han Gud ganska speciellt för. Jag tackar min Gud så ofta jag kommer i huvud. I det alltid när jag ber, gör min bön för er alla med glädje. Och det har sin grund. Hör nu, på grund av er samfund med mig i arbete för evangeliet. Vi snackar ofta om att arbeta för evangeliet. Om att Guds rike ska utbredas. Och vara tro mot missionsbefalingen. Och med eget annat i samma sammanhang. Och det är riktigt. Det är efter Guds ord när vi snackar om det. Men det är inte säkert att det är som det ska. Med alla som är med i arbetet för evangeliet. Aposteln talar om dem som arbetar för evangeliet för syns skyld. Du hör han snacka om de som förkynner evangeliet av avin. Av missunnelse och för Paulus. Och för kivs skyld. För självhävdelse. Och jag hävde särmeningar och lite av värt. Och som alltså inte gör det med ren hu. Det gör det med trättesyke, inte av ren hu. Och som helst vill Paulus nå ont. Det förkynnes också slike. Det finnes också slike. Det kan vara många motiver du har så idag. Bland dem som arbetar för mission. Det kan vara partier, och det kan vara självhävdelse, och det kan vara särmeningar, och det kan vara lite av hört. Paulus går inte något särskilt hårt i rätte med detta. Han säger tvärtom att ändå om evangeliet blir förkynt för syns skyld så gläder han sig. Men han godkänner inte den slags förkynnelse. Det gör han inte. Men han gläder sig över att Kristus blir känt. Att folk trots allt får höra om frälsen, det gläder han sig över. Men det är någon han tackar Gud för. Det är någon det är något speciellt med. Det är dessa som har samfund med ham. I arbetet för evangeliet. Och det stora spörsmål för oss idag i missionen. Står vi i samfund med aposteln Paulus och det han står för i arbetet på evangeliet? Vad är det som binder oss samman? Missionsintresse, fälles formål i ett arbete kan till en viss grad binda människor samman. Men det er ikke nok det. Det arbeid som teller, det som har verd, og ikke minst, det som er av Gud, det er det samfunn med apostelen vi har i arbeidet for evangeliet. Jeg vil spørre dere, kjære venner, har dere fått øye på det? Her er noe jeg så ofte savner når det tales om misjon. Og det jeg savner er akkurat dette. Å ha samfunn med dem som begynte Guds gjerning. Han sier også, det står en liten setning som sier veldig mye, siden i alle har del med meg i nåden. Har vi del med apostlen i nåden? Det tales om dette i 2. Korinterbrevs 5. kapittel, der apostlen taler om at Kristi kjærlighet tvinger ham. Den kjærligheten som Jesus har vist hele menneskeheten, da han døde for alle mennesker på korset. Og Paulus har gjort opp det med seg selv, at han har trykket den slutning, og det er blitt klart for ham at når en er død for alle, så er de alle døde.